Herre Jesus, det ber vi dig om att vi får lov att vila i nåden och att våran nutid och framtid också får lov att vila i nåden. Så tackar vi dig för att vi får vara samlade här och vi ber att du vill vara med oss också den här andra timmen. Vi ska tala om tryggheten i Jesus. I Jesu namn. Amen. Vi ska ha sommarläger på Fridhem i Vännäs om några veckor. Och vi har faktiskt satt ett snarlikt tema som Falketorp. Så temat på Fridhem kommer vara frid i en orolig tid. Jag tänker det är kanske inte tillfälligt i den världssituation vi befinner oss i att vi som Guds folk också får lov att återknyta till var har vi vårt hopp, var har vi vår frid också i när det här stormar runt om oss på olika fronter. När vi skulle göra programmet så bad jag våran äldsta dotter Petra illustrera programmet och då gjorde hon den här bilden och jag tänkte att den passar här idag också i Falketorp, att korset är det som lyser upp och som ger ljus, som ger frälsning och som också ger trygghet i en orolig tid. När vi funderar på hur ska det gå när vi ser på omvärlden, världshändelserna och kanske stormar både runt om oss och i våra egna liv, så börja i korset. Där har vi ljuset, där får vi se att han har försonat allt för oss. Nu ska vi gå till Filipperbrevet 4 och det här är ju då det sista kapitlet i Filipperbrevet. I många av Paulus brev så är det så att breven avslutas med förmaningar, alltså uppmaningar till de kristna på den eller den platsen mot bakgrund av det som har varit Bibelns huvudtema. Och de här förmaningarna, de kan vara väldigt konkreta och praktiska. Ibland är de också väldigt personliga och så är det i det här kapitlet. Men det kan ändå vara till hjälp för oss att se vad är det för förmaningar som Paulus ger de kristna där. För det lär oss någonting. Ska man se bara stort på strukturen för Filipperbrevet så kan man säga att nu har vi varit i kapitel 3 om rättfärdighet inom tron, om siktet mot målet kommer vi att samla för ikväll och medborgarskapet i himlen. Jag tänkte ändå så att ni får lite koll på brevet som helhet att i första kapitlet där har Paulus hälsningarna, hälsningsfrasen och sen handlar ganska mycket om hans egen fångenskap och han beskriver hur fångenskapen är en prövning men det är också så att han vet att han har något som är ännu bättre så han dras åt båda hållen och det är därmed att jag vet inte vad jag ska välja, är Kristus mitt liv så är döden en vinst som vi sjöng om. Och sen kommer uppmaningen att stå fasta i tron och i kapitel 2 så säger han var så till sinne som Jesus Kristus var och så kommer den här mäktiga Kristushymnen om hur Kristus offrade sig och blev ödmjuk och Gud har upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn som vi blev påminna om igår kväll. Och så mot den bakgrunden så kommer uppmaningen till församlingen i Filipp och lev då som ljus i världen. Och sen har vi kapitel 3 där han gör rent hus med laggärningarna om med egenrättfärdigheten och så siktet mot målet och medborgarskapet i himlen. Och så har vi då kapitel 4 som är de här väldigt praktiska förmaningarna. Jag tänker att vi ska läsa hela det här kapitlet i sin helhet. Ända till vi läser från vers 1. Vi stoppar i vers 20, men 1-20. I Jesu namn. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade, mina bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyke att vara eniga i Herren. Ja, även dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen, att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade sådan gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evigheters evighet. Amen. Det som möter oss i det här kapitlet, det är en frimodig syn på livets svårigheter. En frimodig syn på livets svårigheter. Vi sa i förra timmen att mötet med Jesus förändrar allt. Och det kan vi egentligen säga här också, att tron på Jesus, det förändrar allt. Allting med hur jag förhåller mig också till de svårigheter och de mörka och tunga saker som kan prägla livet här på jorden. Och nu ska vi lyfta fram fyra förmaningar från det här kapitlet som alla på olika sätt knyter an till svårigheter, till prövningar, till oro runt omkring oss. Det finns mer att säga om det här kapitlet, men nu kommer vi fokusera på fyra saker i den här stunden. Och det första ska vi tala om är förmaningen gläd er alltid i Herren. Sen ska vi tala om att vara uthållig under alla förhållanden. Sen ska vi tala om att omvandla bekymren till bön. Och så för det fjärde att hjälpa varandra som bröder och systrar i Herren. Och alla de här förmaningarna finns med i det här fjärde kapitlet. Den första förmaningen, gläd er alltid i Herren. Och som vi såg i förra timmen så går det här med glädjen i Herren som en röd tråd genom Filipperbrevet. Och här kommer det tillbaka i liksom förmaningens form. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag gläd er. Lägg märke till att han liksom upprepar det. Än en gång säger jag gläd er. Det är något som han verkligen understryker. Och här kan vi tänka på första gången när Paulus och Silas hamnade i Filippi. Då går vi till Apostlagärningarna 16. Jag tänker att Filipperna när de får det här brevet, de kan knappast ha läst det här utan att tänka på den där gången när Paulus och Silas kom till Filippi, hur det var den där gången. Det är liksom, förmodligen har de liksom, när de har hört den här förmaningen, gläder i Herren. De måste ha tänkt på en specifik händelse. Och som vi sa så var det ju så att Paulus och Silas, de hamnar i sitt första besök i Filippi, så hamnar de i fängelse därför att de har drivit ut onda andar ur en slavflicka och de har retat upp ägarna till slavflickan som mist sin inkomstkälla. Så de har hamnat inför myndigheterna och man har klagat att de stör ordningen i staden. Och så har de hamnat i fängelse och det står att deras fötter är fästa i stocken. Så här förstår vi att det är en grymmare form för fängelse än den fångenskap som Paulus hade i Rom. De står också hur de blir piskade där i Filippi. Så att det är nog en ganska grym behandling som de får första gången när de kommer till Filippi. Så Paulus och Silas, de sitter i fängelse med fötterna fastlåsta i en stock. Vad gör de? Tänker de att nu är allt kört? Nu är vi, skulle vi inte ha åkt hit? vi åker hem. Nej, det står att vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång medan fångarna lyssnade på dem. Apostlagärningarna 6:25. Så den här händelsen, hur de kan sjunga lovsång mitt under de här yttre omständigheterna när det var svårt. Det var liksom en glädje som säkert har präglat Filippernas bild av Paulus. Han kan sjunga lovsång mitt i de här svårigheterna. Och då kan man fundera på varför kan han göra det? Och varför kan vi sjunga lovsång mitt i svårigheterna? Ja, men det korta svaret är, det finns alltid anledning för oss att glädja oss i Herren. Vi har alltid anledning att glädja oss i Herren. Varför? Våra synder är förlåtna. Vi har blivit rättfärdiga i Jesus. Jesus har burit vår skuld. Vi är Guds barn. Vi har anden som gåva. Det finns ett hopp för oss. Och vi kan vara trygga också mitt i de svårigheterna. För vi vet att i de här svårigheterna så är Jesus med oss. Paulus och Silas är inte ensamma där i Filippi, men Jesus är med dem. Därför så finns det alltid anledning för oss att glädja oss i Herren. Vi är på väg mot himlen. Vi ska snart se Jesus ansikte mot ansikte. Lidandet här på jorden ska inte fortgå, som vi ska höra om ikväll. Det här ger alltid anledning till glädje. Så kan vi bara ta några exempel på från Gamla testamentet. Ibland så kan man tala om tron på ett sätt som att man säger att känslorna inte betyder någonting. Och det är sant på ett sätt. Känslorna är ingenting att bygga på. Men inte desto mindre så är det tydligt att Gud har frälst oss som hela människor. Och det inbegriper vår kropp, vårt känsloliv, allting. Så att vi är med kropp och själ och ande tillhör vi Jesus. Och då finns det anledning att glädja oss. Och då är känslorna faktiskt inbegripna. Inte som någonting att förlita sig på. Men vi får lov att vara glada. Och det får vi tänka också som fromma kristna, att ge uttryck för den glädjen. Det får låta prägla våra liv. Vi är olika som personer, men jag tänker den som är spontan och glad, lev ut det. Känn att du får lov att vara det. Det är en glädje som Gud har gett dig, och det finns alltid anledning till Herren. Så kan det vara en mer stillsam glädje hos andra, men det finns liksom en grundton som där vi alltid har anledning att vara glada. Det jag skulle säga var att i Gamla testamentet så kommer det här tillbaka flera gånger i Saltaren. Jag ska bara ge två exempel. Psalm 40, vers 2-4. Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Och så kommer det. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Så glädje över frälsningen. Så kan vi gå till psalm 97. Det är bara en kort vers. Psalm 97, vers 12. Jag skrev till en god vän att jag ska till Falketorp och predika om glädjen i Herren. Då skrev han tillbaka den här versen. Glädje är i Herren, i rättfärdiga. Prisa hans heliga namn. Jag tyckte det var en sån härlig påminnelse. Glädje i Herren, ni rättfärdiga, rättfärdiga Jesus, så får ni anledning att glädja er alltid. Vi får anledning att glädja oss och prisa hans heliga namn. Som Guds barn så har vi anledning till glädje, för det är en glädje som ligger utanför hur våra yttre omständigheter ser ut. För om det skulle vara så att glädjen hade sin grund i våra yttre omständigheter, så skulle det vara en ganska ostabil grund, för det vet vi att dagarna här i våra liv kan se väldigt olika ut. Jag vet även här att det finns de av er som har haft väldigt tunga dagar. Men då får vi tänka så här, att även när vi går igenom det så kan vi på djupet få lov att glädja oss i Herren. Och det är inte säkert att det behöver synas på utsidan, men du får lov att ha liksom en stilla även under de mörka dagarna. Du får liksom hämta tröst i Guds ord och i glädjen som står fast utanför det som du just nu går igenom. Olyckor, motgång, lidande. Glädjen ligger inte i de yttre omständigheterna utan i Herren, och den står fast oavsett vad jag möter och vad vi går igenom i våra liv. Står i Nehemja 8, vers 10. Glädje i Herren är er styrka. Så det är inte oviktigt det här med glädjen. Det är en viktig förmaning. Låt oss påminna varandra om det och uppmuntra varandra till det här. Och det är också så att om vi får ha den här grundtonen i våra liv, sjunga om det, höra om det, läsa om det, då har vi en stadigt ankare när det stormar. Och då blir vi inte lika lätt heller att vi välts när det kommer svårigheter. Livet kan bli tungt, men jag kastar inte Herren över bord därför att jag vet att han är med mig i stormen. Det hjälper oss att möta lidande och svårigheter och inte förlora hoppet. Hur blir jag fylld av glädje i Herren, kan man fundera. Det här är ju en glädje som vi inte har i oss av naturen, och en del av oss kanske får kämpa med tungsinne och annat. Men vi kan peka på det här att vara tillsammans med Herren. Hur är vi tillsammans med Herren? Jo, men lev i hans ord, sjung om honom, lyssna till förkunnelse om honom. Dela glädjen i Herren med andra kristna, så blir den större. Dietrich Bonhoeffer, den tyske bekännaren, han säger att Kristus i din broders mun är starkare än Kristus i ditt eget hjärta. Alltså att en broder eller syster får lov att vittna för mig om Kristus. Det kan jag behöva, därför att det finns inte i mitt eget hjärta. Så att där kan vi också få vara med till att vi kan få vara medarbetare på varandras glädje genom att påminna oss om det vi har i Herren. Så dela glädjen i Herren med andra kristna, så blir den ännu större. Det här var det första. Gläd er alltid i Herren. Det andra, var uthållig under alla förhållanden. Jag ska läsa igen vers 11 till 14. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen, att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. I sammanhanget här så är det så att Paulus, han talar om den här gåvan som han har fått av Filipperna, förmedlad genom Epafroditus. Men så beskriver han samtidigt att han i sitt liv har provat på att ha mycket pengar, och så har han provat på att ha lite pengar. Så han har provat på både förhållanden när det har varit lätta dagar, och han har provat på mörka dagar. Men så ska vi lägga märke till vad han säger. Jag har inte saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Det finns lidande och svårigheter som vi inte förstår att vi ska gå igenom. Så tror jag att en del av oss har i våra liv. Det finns saker som, när vi ser på det här, ja, men det är obegripligt att jag skulle gå igenom det här, eller att det här skulle hända min närstående, eller vad det kan vara. Jag tror att med den typen av saker, att vi ska vara försiktiga med att säga vad som var meningen med det. Eller till exempel att säga att Gud ville lära mig det här eller det här. Ja, det kanske du kan säga till dig själv efter många år i Guds skola och så. Men jag tror att vi ska vara försiktiga med att säga det till varandra. För vi kan lätt göra det tungt för varandra om vi säger det. Det är inte vår sak att bedöma det. Och det finns också lidande och svårigheter som vi kanske först i evighetens ljus får tänka att det är då vi får svar för det här. Det står för mig som något ofattbart att det skulle hända, att Gud skulle ta ifrån mig det här eller det här. Men det jag tänker att man kan säga utifrån det här, det är att Paulus, han kan säga att han har lärt sig genom svårigheter, han har lärt sig förnöjsamhet. Att se allt det jag har som gåvor från Gud och tacka för det. Se att jag saknar ingenting. Och det där är någonting som jag tänker, den erfarenheten, den kommer vi inte till utan att gå igenom svårigheter och lidande. Att lära sig den förnöjsamheten på djupet. Jag vet inte om jag själv är där att jag kan säga det. Utan det är lätt om det kommer svårigheter att jag gnäller och blir missnöjd. Jesus lär oss i Fader vår att bedja att ge oss idag vårt dagliga bröd. Eller ge oss idag vårt bröd för dagen idag. Jesus har lärt oss att be för det vi behöver för vårt uppehälle varje dag. Att inte be om rikedom för många år framöver. Jag vet också att det så lätt kan tas ifrån oss. Men han har lovat att sörja för oss varje dag, och han har vill att vi ska be om det varje dag. Men det kan vara så, utan att säga att det är meningen med det lidande du har gått igenom, att Gud kan behöva ta ifrån oss något av det vi har här på jorden för att vi ska lära oss förnöjsamhet. Paulus säger att det är någonting jag har lärt mig. Lägg märke till det. Det är inte någonting han föddes med, den här förnöjsamheten. För det ligger inte i oss naturligt. Vår naturliga tanke är att vi jämför oss med andra. Vi ser andras framgångar, andras rikedom, andras liv. Och även bland kristna kan det bli så att vi jämför oss med andra och tänker att den och den har väl som ingenting, utan det går nog lätt för den. Ofta är det ju inte så, men på ytan så kan man tänka så ibland. Men ofta så är min erfarenhet att man börjar skrapa lite på den ytan och fråga in och lära känna våra kristna bröder och syster. Så ser man efter att det finns kors och lidande svårigheter här på jorden för nästan oss alla på ett eller annat sätt. Men vi slipper att jämföra oss med andra, och vi uppmanas faktiskt att inte göra det. Vi har ett löfte att Gud ska ge oss var och en det vi behöver. Och lägg märke till vad Paulus säger. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. I Kristus Jesus ge oss allt vad vi behöver. Vers 18. Var Paulus någon slags övermänniska som inte påverkades av yttre nöd, oro, att han saknar pengar, att han har det svårt? Nej, Paulus är svag, han är mänsklig. Han har provat på lidande, han vet hur det känns, men han knyter sig till Jesus och han har sin styrka i Jesus. Och han kan säga här, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och så väntar han allt gott ifrån Herren, och det får vi också lov att göra. Vi får vänta oss allt gott ifrån Herren. Vi ska inte tänka att Gud är liksom en tyrann som försöker sikta in hur ska jag kunna komma åt han eller henne. Utan vi har en god Gud i himlen som älskar oss också när han låter oss, när han döljer det bakom mörka moln. Så har vi en god Gud i himlen som ler mot oss, som älskar oss, även när han sänder lidande mot svårigheter. Vers 4, be Herren är nära. Tänk att få lov att vila i det. Herren är nära. Det får du göra också som kanske går igenom svårigheter just nu. Du får vila i att Herren är nära. Även om du inte ser det, även om du inte förstår, även om du inte känner det. Herren är nära. Ta det till dig, du som sitter i mörker. Det gäller just nu och det gäller för dig. För det tredje, omvandla bekymren till bön. Bekymra er inte för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Igår så talade Johan om oron i världsläget och oron i våra egna liv. Jag ska inte upprepa det han sa så bra, men man skulle kunna säga så här, att mycket tyder på att vi i västvärlden idag, i Sverige idag, vi är mer oroliga än i tidigare generationer. Egentligen är det ju lite motsättningsfullt. Man kan säga att vi har det bättre än tidigare generationer, men vi är också mer oroliga än tidigare generationer. Det finns nog många orsaker till det här. Vi lever i ett globaliserat samhälle där alla nyheter om allt elände runt om i världen sköljer liksom över oss. Det är en del i det här. Och där vi ständigt är uppkopplade, kan vara uppkopplade, så är det lätt med till att fylla oss med oro, som jag tänker. Och vi får intryck som tidigare generationer inte på närheten fick i sina liv. Men vi får vara uppmärksamma här att media och det vi tar till oss genom media när vi scrollar nyheter, det är också med till att fylla oss utifrån med saker som kan fylla oss med oro. Oron kan också komma inifrån. Jag kan bekymra mig för hur saker ska gå i mitt eget liv. Hur ska jag klara arbetsdagen? Hur ska jag klara skoldagen? Eller oro för mina nära och kära. Det är lätt att fyllas med oro, att älta saker. Det tror jag vi alla känner igen mer eller mindre. Men Paulus ger oss ett väldigt konkret råd, vi som oroar oss, och det är att vi ska omvandla oro och bekymmer till bön. Omvandla oro och bekymmer till bön. berätta om din oro, dina bekymmer och dina önskningar för Herren. För vi har löften om bönhörelse. Vi har uppmaning till bön och vi har löften om bönhörelse. Det här med bön är ju också någonting som inte egentligen ligger för oss av naturen. Vi behöver den uppmaningen. Annars tänker vi att ja, men vi är liksom inom världsliga i vårt sätt att resonera. Så att vi tänker att det handlar om mig, min förmåga att hantera den här situationen eller olyckan, nöden som jag står inför. Men då behöver vi påminnas om det här att vi har en god far i himlen som älskar oss och som har lovat att höra när vi ber. Och så ska vi lägga märke till förmaningen att vi ska be genom bön och åkallan med tacksägelse. Lägg märke till att det står genom tacksägelse. Och det här är nog ett viktigt råd för oss. Det är lätt att bönen blir en kretsande om oss själva, så upplever jag det själv att jag har min egen nöd nära till hands eller mina önskningar, och så blir det liksom ett kretsande om det när jag ska stanna mig för att be. Men här finns en uppmaning till att börja med att tacka Herren. Så kan vi tänka på den 103:e salmen. Den är väldigt som liksom exempel. Överhuvudtaget saltaren är ju en bönbok som är oss till hjälp och exempel hur vi får lov att be. Men saltaren 103. Lova Herren min själ, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Så börja med att tacka, för vi har alltid anledning att tacka Herren. För den han är, för vad han har gjort för oss, för allt gott han ger oss. Och så har vi löftet, inte om att han ska ge oss exakt det vi har bett om, men vi har löftet om att Gud ska bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Lägg märke till det. Det är det han har lovat oss. Så bönen får det resultatet att våra hjärtan och våra tankar bevaras i Jesus. Så att det kan vara en del i Guds svar när han för oss till bön, att våra hjärtan och tankar, de hamnar hos Jesus Kristus istället för att hamna i vår egen oro och vår nöd. Hur många av oss upplever att det är svårt emellanåt att ta sig tid till bön som våra liv ser ut? Jag tror att det var mangrant här nästan. Vi är så inomvärldsliga och jag känner den här saken att det är lätt att i ett samhälle där vi är ständigt uppkopplade, där bekymmer, oro och allt runt om, det snurrar. Och då kan det lätt bli så att bönen prioriterar ner. Och vi kan också hamna i någon slags tviveltanke. Gör det verkligen någon skillnad att be? Ja, det gör skillnad. Bönen gör skillnad. Bara ta några bibelord. 1 Petrus 5, vers 7. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Så ta tid, även i orostider, ta tid för den personliga andakten att möta Herren när han kommer i sitt ord och till bön. Och det finns så många löften knutna till det här. Vi ska strax sjunga den här sången som Lina Sandell skriver, jag kastade allt på Jesus. Och bara lägg märke till hur hon i den sången när vi sjunger den, hur hon drar en linje mellan korset och vad Gud har gjort för oss på korset genom Jesus till våra egna liv. Han har lovat att sörja för allt. Så får vi utan omsorg påbörja och gå mot morgondagen. Psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Det är liksom det förhållningssätt ett Guds barn får ha, en kristen får lov att ha. Vi får se Gud som min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Och så får vi sitta under den högstes beskydd och vila under den allsmäktiges skugga. Min morfar Sture Hagelin, några av er kanske känner till honom, han var predikant. Och jag minns en av hans sista predikningar som jag hörde där han skulle predika över den här salmen. Och då började han att läsa den som sitter under den högstes beskydd. Och sen skulle han predika, men då kom han bara till den som sitter. Och så talade han hela predikan om att sitta, att en annan har arbetat, därför får jag vila. Och får lägga bort all min strävan. Jag får lov att sitta. Jesus har arbetat för mig. Min Gud som jag litar på. Det är som en påminnelse. Någonting som han lämnade över till mig. Till oss. Det sista, hjälp varandra som bröder och systrar i Herren. När vi möter oro och svårigheter så är det viktigt att veta att som kristna så står vi aldrig ensamma. Ja, vi har Jesus med oss, men mina kristna systrar och bröder, de är satta som lemmar på samma kropp. Vi är satta på Kristuskroppen, där hör vi samman. Och därför är det så att min kristens nöd, den angår också mig. Och det perspektivet får vi ha när vi ser varandra, när vi möts som kristna. Min nästas nöd, min kristna broders eller systers nöd, den angår även mig. Men det är också en väldigt tröst att veta att du står inte ensam i din nöd. Och jag vill uppmuntra av egen erfarenhet att våga berätta för andra kristna. Våga dela smärtan och oron för det du har. Det du har och det som du kämpar med. För 1,5 år sedan så vid nyårstid ungefär så fick jag en märklig bula på halsen. Och jag gick med den där först ett par veckor och min pappa som kanske några av er känner är läkare och jag åkte till honom 2 dagar före julafton och min pappa brukar säga att allt är ofarligt. Det är så typiskt doktorsvar att allt är ofarligt. Låter helt ofarligt, sa han. Men han säger till mig, den här måste vi undersöka direkt. Och han går iväg och ringer till sjukhuset och fick kontakt med jourhavande läkare och fick en tid för mig under mellandagarna. Och jag fick komma in på undersökning någon dag före nyårsafton och det var en väldigt krass läkare. Han sa, det är 50-50 att det här är en allvarlig cancer du har på halsen. Men vi ska utreda den här. Det var strax före nyår och vi skulle ha nyårsläger på Fridhem. Och jag har väldigt dåligt pokerface. Jag har alltid haft det väldigt svårt att dölja saker sådär. Så jag tänkte när jag kom till Fridhem att jag jobbar med kommunikation i min vardag. Och då ska man inte alltid säga allting. Och så jag tänkte att jag är nog tyst. Jag behöver inte prata om det här. Men det räckte ju att jag mötte någon av mina kristna bröder och systrar. Så kommer de framåt med, hur är det Henrik? Och du gick ju inte att ljuga utan jag sa precis som det var. Jag är jätteorolig för jag har fått ett besked att det är 50% chans att jag har en allvarlig cancer. Jag sa det här på nyårslägret till några bröder och systrar. Först tänkte jag, det här var väl dumt att jag skulle säga det och bekymra dem med det här så här före nyår och allt möjligt. Men vilken kraft det var i det och vilket stöd jag fick uppleva. Jag har aldrig varit med om dess lika. Så det var 10 veckor som jag utreddes för den där knölen. Men det var 10 veckor där jag hade kristna bröder och systrar i alla åldrar som var med och bad, som var med och visade omsorg, förbön, omtanke. Som jag verkligen inte tänkte, det har jag inte. Jag såg det inte komma. Och jag vill av det ta med mig erfarenheten att våga lita på att du har kristna bröder och systrar, Herren som vill dig väl också. Man ska inte tänka så här att, kan de hantera det här? Jo, det får de bara göra. Det är en läm i kroppen som lider. Berätta om det och håll inte liksom någon fasad om sådana där saker om man klarar det. För det var en otrolig styrka att det fanns kristna som delade den här smärtan och visade omsorg också om min familj och våra nära och kära. Min pappa, nu ska jag säga att jag fick ett lugnande besked efter 10 veckor. Det var en helt ofarlig knöl. De togs bort den och jag har inga men idag av det. Så det var inte cancer. Men min pappa har just nu en allvarlig hjärntumör. Några av er känner till det. Jag berättade för pappa vad jag skulle predika om här. Och han kunde bara vittna om att ja, men det där stämmer, så där är det. Vi får vara trygga med Jesus. Vi är på väg till himlen. Och han kunde säga samma sak som mig, att stödet från kristna bröder och systrar i en allvarlig sjukdom, i hans fall en jätteallvarlig hjärntumör, det är helt och hållet ovärderligt. Alltså det går inte att sätta ord på hur stort det är. Och den omsorg han också har beskrivit att han får uppleva. Så Paulus, han beskriver det här, och jag kan bara understryka det. Det är säkert flera av er som har fått uppleva det, att det ligger en väldig hjälp i kristna bröders och systrars omsorg och omtanke. Man också kan skicka bibelord och sångverser och allt möjligt som får bli till hjälp och be för varandra. Så se varandra som kristna vänner, som gåvor från Herren, och tjäna varandra och bry oss om varandra. Och det är en stor hjälp i nöd och oro att vi inte står ensamma. Paulus talar om att det är en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje, den tjänst de hade visat honom genom den här ekonomiska gåvan då som det handlade om. Men det kan ju även vara andra former av tjänster som vi får göra mot kristna bröder och systrar som är i nöd. Vi ska också lägga märke till att det finns en väldigt konkret förmaning till enighet i Herren. Nämns i vers 2 att Paulus förmanar två kvinnor, Evodia och Syntike, att vara eniga i Herren. Vi vet inte närmare vad det här gällde, men vi förstår att det finns alltså två medarbetare som Paulus har, två kristna syskon som på något sätt har hamnat i att det finns någon oenighet. Och vi ska bara lägga märke till hur Paulus liksom tar sig an den här förmaningen. Han skulle kunna fara fram hårt och använda sin liksom apostoliska auktoritet mot dem. Men jag tycker det är så fint hur han skriver så här: hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Bara lägg märke till den lilla detaljen där, att de hade säkert sina sidor, var griniga och svåra och kötsliga och allt möjligt. Men han säger faktiskt: hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Han såg dem som medarbetare i Herren, och som uppmanade han dem att vara eniga. Och så förstår vi att det är en ytterligare kristen, jag tror att det är en kristen bror som avses, som en trofast medarbetare som på något sätt ska gå med i den här situationen och hjälpa dem till enheten i Herren. Men bara lägga märke till hur viktigt det här med enheten i Herren är för Paulus, hur viktig den kristna enheten är. Till sist, under den här perioden när jag utreddes för cancer, så blev det här kapitlet blev ett kapitel som jag läste gång på gång och som jag fick väldigt stor tröst av. Ni vet att ibland så kan det vara så att man är så orolig och bekymrad att man har svårt att stilla sig kring ett Guds ord och kanske ta för sig Guds ord. Då kan det vara bra att ha några verser att liksom återvända till och läsa för sig själv och hålla fast i när oroliga tankar kommer. Och det var i synnerhet 5 verser ur det här kapitlet som jag grep tag i, så jag samlade dem här, så får ni se dem. Det är lite minnesverser. Gläd er alltid i Herren, vers 4. Herren är nära. Det läste jag precis innan jag ska opereras. Herren är nära, det var väldigt skönt. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Vers 7-8. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vers 13. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vers 19. Amen. Herre, vi ber om att det här ordet får slå rot i våra hjärtan, att det får tala till oss och att vi också får gripa tag i det i mörka och svåra stunder. Och så får vi veta att ditt kors är det som är räddningen för oss, och att ditt frälsarhjärta, det bankar för oss var och en. Då ber vi att du vill komma till oss var och en. Du känner den enskildes nöd, prövningar, svårigheter. Herre, vi ber att du kommer till var och en och är nära, och låt var och en av oss få tröst och styrka ifrån ditt ord. Och när vi har svårt själva att ta oss till oss, så sänd oss människor i vår väg som får räcka evangeliets ord, evangeliets tröst, och som får hjälpa oss att ta det till oss. Vi ber också om att få syn och blick för varandras nöd och svårigheter, och att vi inte går förbi, utan att vi bryr oss och stannar upp och får se varandra som gåvor i Kristus. Herre, vi lämnar allt i dina goda händer. I Jesu namn. Amen.